Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Välkomna till Ekstedts Sport. Hjärtligt välkomna. Och det lackar mot jul. Och Mats Sandberg här. Olle Palme är här. Hur mår ni?
Jag kan berätta så här att jag har sovit ut för första gången på, vet inte hur länge. Det var så här att vi har ju skilda sovrum, jag och min fru numera. Äktenskapet...
Men är det bara för på grund av hunden?
Delvis. Det äktenskapet är ju också... lite stormigt. Men nu hade jag faktiskt dörren lite öppen, så hunden skällde inte klockan 6 på morgon, utan lät mig vara i morse genom att den inte retade upp sig för att dörren var stängd, så att jag känner mig jättepigg.
Ja, så det är hunden som gjort att du inte får sova vanligtvis?
Ja, alltså. Det är det. Dörren var stängd och hunden skäller utanför dörren och ger sig inte förrän jag går upp och öppnar dörren, och då är det kört för mig. Åh, jag kan inte somna om.
Då kanske ni kan bli kompisar för första gången då, du och den nya hunden.
Jag hoppas det.
Och du och Marie kanske också.
Ja, till och med. Alltså, sju månader blir hunden den 11:e nu. Och jag och Marie blir väl 41 år tillsammans.
Men hur stormigt är förhållandet egentligen? Är det så att... äktenskapet håller på att ta slut? Är det så pass?
Nej, inte efter 41 år. Det kan jag inte säga. Men alltså, stormigt är ändå stormigt, så att det blir mycket citat gräl faktiskt. Men
vad grälar ni oftast om?
Vi grälar om... ja, det är mycket faktiskt, det är det. Och det handlar...
Ge ett exempel.
Det handlar väl mycket om också vem som ska laga mat till exempel. Jag åker ju handla jämt. Laga mat och vad vi ska göra under dagen... Och så där. Så att, men vi är mycket överens också. Vi åker ut till vårt landställe och det, så att det är ganska lugnt.
Så ni kommer inte skilja er, så att säga?
Vi kommer inte skilja
er. Ja, men när ni bråkar, vem är den aggressiva? Vem skriker och vem är lite tystare? Så hur går det till?
Inte det jag som skriker.
Ja, det är Marie som är stor. Ja. Missnöjd.
Men jag kan säga så här, att det är andra faktorer än oss själva som gör ofta att det blir gräl, det kan jag säga. Vi funkar ju ganska bra ihop eftersom vi har 41 år. Så att det är utomstående faktorer av typen valp som gör att det blir gräl.
Så ja, men och säg så här, valpen fyller då 7 månader, ja. Ert äktenskap fyller 41 och så är det julafton. Om du ska gradera de tre i bra ordning, vad är bäst? Julen, 7 månader eller 41 år?
Ja, det är nog julen.
Första plats, julen.
Julen tar solklart första platsen.
Ja, och tvåa då?
Vad är mest, stackars Maria.
Tvåa är väl...
Säg inte hunden nu.
Under 7 månader faktiskt. Det är därför att den håller på att bli lite vuxen nu. Så att det gläder mig. Så att den kanske är lite lugnare nu.
Men på tredje platsen då, du och Marie 41 år. Grattis.
En medaljplats.
Fjärde plats, skärselden. Så att det verkar vara de fyra. Men hur mår du då, Olle?
Ja, jag mår bra. Käkar ny grej från Delicato som ser ut som en punchrulle eller dammsugare, vad man nu visar. Men det är, hela mittenpartiet är bara pepparkaksdeg.
Det är så otroligt. Jag blev väldigt glad, för att Matt säger ju alltid nej till alla fikabröd och sånt där. Idag sa han ja. Och det var enda gången som jag också var sugen på.
Vet du varför? Alltså, när man var uppe på Gamla Hovet eller man var på Globen, så var det alltid första periodpausen. Mm. Så var det alltid en kaffe och
massarin, va?
Och en massarin. Eller punchrulle.
Ja, just det.
Så att jag äter så mycket punchrullar så att det inte är klokt. Men nu har jag inte varit på hockey på ett bra tag, så därför tog jag en sån idag.
Det gjorde du helt rätt, Mats. Men Olle, ditt äktenskap då, är det lugnt?
Jag är ju skild.
Ja, men... Precis,
men jag lever tillsammans med min exfru.
Vad säger man? Ditt nyvunna förhållande kan man säga. Kanske.
Ja, det är inte lika stormigt som Mats, det kan jag inte säga. Men det går bra.
Men det känns som att ni har inte riktigt, det är inga stormar, utan antingen så är det
jättelugnt. Ja, det är sällan stormar, och när det stormar så är inte jag som stormar.
Nej, det känns som att man skulle kunna döpa en sån här orkan efter Lotta. En storm med Lotta.
Ja, men sällan, men ibland så.
Men det är ditt fel, så att säga.
Det är ju så här på något sätt. Och att titta tillbaka i backspegeln på min far och min farfar, då var det ju gubbarna som bråkade och drack och betedde sig som svin och det. och kvinnorna var kuvade och det, och de kanske stack iväg, stack hemifrån för gott. Men nu är det väl Sveriges vanligaste män då, finns ju ganska mycket och går ut med hunden, som i mitt fall, utan att allt för kraftig anmaning. Så att nu är det mera kvinnorna.
Säger du som de här tyskarna som skulle göra statskupp, att den vita mannen har ju tappat så mycket testosteron de senaste 50-100 åren. Man behöver inte så mycket testosteron längre som man i västvärlden. Så att vi kan inte försvara oss mot andra. Så att vi, liksom, vi har tappat vår manlighet enligt den här tyske greven då, som kallas för prinshuden. Ja, Heinrich den åttonde, va?
Lite så är det. Men när var brytningspunkten i fråga om svenska mäns då undfallenhet och icke-våld och inte bråkar och det. När skedde brytpunkten där?
Jag tror att det är ganska nyligen. Jag tror också att det är väldigt, väldigt lokala skillnader också.
Ja, men det är evolutionärt. Vi behöver inte det längre. Och då blir det så. Vi kanske behöver snart igen. Men vad skulle jag säga? Vad heter din pappa och farfar? Vad heter de i förnamn?
Stig-Olof.
Stig-Olof Strandberg och
Stig-Johan Strandberg heter min far.
Och båda var as, helt enkelt.
Nej, båda var tandläkare. Men alltså min farfar var ett
svin.
Citat svin. Ja, det var han absolut. Han var en stenhård gubbe som förstörde sin familj. Så var det verkligen. Så många gubbar på den tiden. Han var född 1880-talet, någonting sånt där.
Men som Hitler.
Som Hitler ungefär.
Och min gammelmorfar Axel, som var ett fruktansvärt svin också.
Ja.
Gjorde allt möjligt och drack och var våldsam och bedrövligt samhällsklimat.
Men läser du dokumentärer i vilket land som helst, framförallt och kanske i Amerika är det ofta då man läser dokumentärer, men så är ofta fäderna, om de inte är närvarande, så är de svin, nästan varenda en faktiskt. Men i Sverige nu så är det annorlunda.
Jag var faktiskt på vi ska prata lite om ditt lokalbesök också, Olle, för du var på lokal igår. Men jag var och åt en pizza bara innan jag spelade in hockeytutt och det är med också. Mm. Och sitter jag innan, och på en pizzeria så äter man ju pizza oftast då. Och pizza tycker jag i alla fall, att antingen kan man äta med kniv och gaffel eller med händerna.
Eller kniv och gaffel.
Ja, men på en pizzeria tycker jag att det är.
Man kan inte sitta på en restaurang och äta med händerna.
Nej, det var det som...
Kniv och gaffel.
Jag äter gärna, med händerna på en pizzeria just. Det är ingen restaurang, det är en pizzeria. Herregud, vi satt ju inte på Sturehof för att käka. Men i vilket fall då, så sitter en son där. Och pappan är så fruktansvärt aggressiv för att sonen vill äta slicer med händerna. Är man 10 år, då kanske inte pappan ska säga... Ät inte som ett djur.
Ja, det är kanske den pappa du skulle haft, så hade du inte ätit med händerna på pizzerian.
En fruktansvärd far i så fall. Jag tror att det är dumt.
Nej, men jag tycker så illa när barn ändå och hundar får osedvanligt mycket aggressivitet emot sig. Jag tycker inte om det faktiskt överhuvudtaget. Barn och hundar, låt dem inte.
Jag såg Ingela Agar en gång, som dog för många år sedan, Aktuellt ankaret, i entrén i radhuset. Hon slog sin son.
Det
var jävla oväntat faktiskt.
Det tycker jag absolut inte om.
Men man blir så jävla... Jag har sett en gång, såklart en italiensk familj då. För där finns ju lite andra...
Ja, där gör man ju sånt.
Ja, men jag tror inte att det är olagligt. Nej, i Italien. Så att det förekommer mycket.
Men det var ju en italiensk familj.
Exakt, en politiker som...
Ja, men precis, för det här om året som... Det var åtalad i Sverige för att han misshandlat sitt barn.
Ja, han blev dömd. Just, tror jag. Men då satt jag på, eller jobbade då, på Vaxholmsbolaget. Stod i baren där, hällde upp öl och allt vad det var. Och då ser jag bara framför mig mamman i familjen, så här, bara, ett jävla rapp på fingrarna. Men jag blev så jävla förstummad. Alltså jag borde ju bara sagt till en, gå ifrån, kom aldrig mer tillbaka. Alltså det borde ju
verkligen... Istället sa du en öl till, kanske?
Ja, en öl till, så där är drickskålen. Nej, så var det inte, utan jag blev väl lite så här, man kastade onda blickar. Men jag blev så jävla paff, det är väl det, man blir så förvånad. Och sen, såg du, ungen såg också så jävla, det såg så normaliserat ut. Att det där var ingen grej. Man såg, du vet, man ser på ett barn som så här, börjar nästan gråta. Men ändå inte riktigt.
Det är ju inte heller bra om det är normaliserat.
Nej, det är ju det. Men där blir man så jävla dum i huvudet själv. För då blir man så här, okej, men då kanske inte, vad ska jag säga? Ska jag förstöra den här? Alltså, det blir den liksom varianten. Men jag borde ju bara sagt till, en jävla kärring borde jag sagt.
Nu har vi ju växt in i en kultur i Sverige sen ett antal år då, där vi fördömer den här typen. Och det är väldigt bra att vi gör det, tycker jag. Så att därför reagerar vi ju väldigt hårt. Alltså vi som är...
Ja, vett och sans.
Ja, vett och sans, ja.
Men det är också det för efterblivet beteende.
Men det gjorde man inte i Sverige barn. Förut. Alltså slog de barn så reagerade ju ingen förr i världen på min farfars tid. Och min fars tid heller. Men att det har kommit i en annan kultur nu i Sverige som skiljer sig mycket från omvärlden, från resten av jordens befolkning. Det måste jag säga att det är bra.
Ja, där är vi ju bättre, får man säga.
Det är en av de bästa grejerna med Sverige. Att vi ändå är lugn och sansade och har en bra syn på barn.
Så är det.
Och
så.
Djur.
Välkomna till Ekset.
Nu ska vi prata sport här. Och ska vi ta avstamp lite? Vi väntar såklart med Mats lista. Vi har kommit fram
till... Det blir största i det svenska fotbollsögonblicket i historien. Nummer ett matchlista,
ja,
idag.
Och där tycker jag vi kan vänta med och ta. Det tar vi sist. Det tar vi. Men jag har en grej som var lite rolig. Eller det var inte kul för honom då, men... Det var kul för när Australien åkte ut VM så stod ju då målvakten Matt Ryan för en jättetavla. Nu vet han försökte dribbla mot argentinerna och tappar bollen helt enkelt. Matt Ryan har ju varit petad i Köpenhamn. Och första målvakten där heter, vad heter han? Kobrafska, han är med i Polens landslagstrupp också. Man heter, jag kommer inte ihåg vad han heter, men Gobrad.
Något polskt.
Ja. Och då har Matt Ryan sagt att det är politik.
Jaha.
Att han är petad i Köpenhamn.
Oj.
Vad förtäljer inte så? För det är på Twitter. Allt händer på Twitter nu. Alltså alla ut och springar. Men då har den här polska målvakten då som står i Köpenhamn vanligtvis. Han tog väl lite illa vid sig, tror jag, för att det är en av hans lagkamrat sådär. Och då när de åkte ut då, den här tavlan, då skrev den här polska målvakten på Twitter: måste vara politik, absolut.
Fick han till det?
Ja, det tycker jag verkligen. Ja,
blev det något svar på det?
Nej, han fick inga svar, vad jag förstår. Men så här gör man väl inte mellan lagkamrater emellan?
Nej, det låter tjabbigt.
Har du varit med om något sånt, Mats?
Nej.
I svensk landslagstrupp? Eller?
Nej, alltså i Sverige ser det väldigt ovanligt. Det är så slätkammare killar då, så de säger då att de pratar ju egentligen inte om någonting, i alla fall inte utåt, det är alltså typ i fotboll, speciellt från 2000-talet och framåt. Så att ingen vågar säga någonting, ingen vågar agera överhuvudtaget någonting. Sen slagsmålet mellan Ljungberg och Mellberg där 2002 var det väl, tror jag, eller 2006.
Precis.
Och sen dess har ju inte hänt någonting överhuvudtaget, för att media är som hökar och vill ju ha någonting att bita i, men de bjuder ju inte på någonting, landslaget i fotboll överhuvudtaget.
Nej, och det är väl till och med så att Victor Nilsson Lindelöf och gänget vägrar att prata med landslagstrupperna till stora delar, eller med journalister och...
Ja, men han är så dyngtråkig i alla fall.
Och speciellt de här överfallen i England som är jättevanliga då med, senast var det väl här då som bestulen på 4 miljoner klocka i kanske inte, ja det var väl i England. I London, ja det var Sterling.
Ja men precis, han som åkte hem igen.
Han åkte hem. Så att han, 4 miljoner kronor hade han klockor för hemma, vilket är otroligt. 4 miljoner kronor, vad är det för klockor? Hur många klockor är det?
Men det är också vad han tjänar i veckan. Det är som att vi gör en tv-apparat.
Men vad har han alla klockorna till? Om det bara är en klocka, 4 miljoner, det måste vara helt fantastiskt.
Ja, men det är någonting med idrottsmän och klockor. Det är någon status, man har aldrig fattat det.
Det är väl någon Rolex, diamantprydd Rolex, som vi tänker.
Men Sterling kanske kommer tillbaka, jag vet inte faktiskt.
Ja, vi får se, men han har ju då blivit... Det har varit inbrott hemma hos hans familj. Och så han var tvungen att åka hem från Qatar då.
Det som varit i Manchester nu med Lindelöf etc. och Robin Olsen och det, när Robin var i Everton, det har ju också förekommit då i London, där ju Sterling nu lirar. Så att det är en farsot i England att kriminella från Sydamerika kanske värvas till England för att begå brott emot fotbollsproffs i speciell community. Där
jag vet finns... inte om det är så här.
Jo, men i England är det jättemånga fotbollsspelare som har drabbats.
Jo, men är det att de värvar sydamerikaner för
tydligen då? Tydligen är det så att de gör det, och så delar de på bytet. Och så den flyger in folk som vågar ta stora risker och åka fast i England, för att bytet är så enormt stort för de här fotbollsspelarna av typen Sterling då, som har såna otroliga mängder värdesaker hemma att sno då.
En annan lite mer solskenshistoria kanske, om man ska jämförelsevis då. Det är ingen solsken, men det är lite mulet. Det här är ju bäckmörkt, det som hände med Robin Olsen och sådär. Men Jermaine Pennant, den gamle Fulham-spelaren och Liverpool-spelaren, har ju ett hus kvar i Liverpool som är värt typ 20 miljoner. Sen har han flyttat därifrån För att han har ju tjänat sina pengar. Han behöver inte det här huset. Så det har bara stått hela tiden. Han bor väl i Indien eller Australien, tror jag. Nu har kriminella tagit över huset.
Jaha.
Har det som typ festplats. Nej, och lager för stöldgods. Så nu, det var precis nu som när han kom hem. Då,
har han fått besittningsrätt då som han kan få?
Nej, det har han inte fått.
För vissa som har lämnat sommarstugor och sådär, så kommer folk dit i Sverige. De kan ju få besittningsrätt, hur sjukt den var.
Kanske inte numera med borgerliga regeringen, men förr med socialregeringen.
De har suttit i 4 veckor.
Och de har väl ändrat det redan, Mats.
Det var väl som hemma hos Persbrandt. Jag läste hans memoarer faktiskt. Att han hade ju folk boende hos sig i dygn. Och de krökar ju så fruktansvärt under Persbrandts mörka period. Så att det var i princip att andra halvkriminella tagit över hans bostad på Värmdö.
Men det man kan få är väl misstänka, för nu är jag inte helt... Jag har ändå läst...
Du är ändå nästan jurist.
Jag har ju till och med läst central fastighetsrätt. Så jag skojar på den här. Men jag tror inte att du kan få besittningsrätt om det inte... Det måste vara en övergiven stuga. Alltså stugan måste vara... Det måste vara herrelös helt enkelt. Då tror jag att du någonstans kan få en besittningsrätt. Men inte annars. Hur som haver. Det var bara ett litet instick.
Ja, det var ett Uppdrag granskning en gång när det var folk som hade landsen i Värmland. Så när de kom hem så var det alltså folk som hade flyttat in i deras stugor. Och det var inte helt lätt att få bort dem. Så var
nej,
det.
Sorry, precis. För då måste du måste utverka en vräkning då helt enkelt. Mm.
Men om nu politikerna i Sverige, majoriteten av politikerna i Sverige, följer folks uppfattning, folks vilja, så kan ju sånt där inte förekomma. Det finns ju inte, alltså vanliga allmänheten tycker att det är förkastligt.
Men ibland måste ju faktiskt, det tycker jag så här, ibland måste ju politiker också
stå upp för vad som är rätt. Om man börjar vad folket säger, det blir ju populism.
Ja visst, och politiker måste väl vara också ibland en större person i rummet.
Ja, det är de sällan.
Man sitter,
ja, de borde vara.
De borde vara, precis. Men politiker sitter också ofta på beslut. Det är så lätt att säga någonting. Så här borde det vara, säger man i en diskussion på fikabordet. Sitter och käkar falukorv och makaroner.
men det får politiker idag gå liksom före för att omdana kultur och åsikter och sådär. Utan de lyssnar ju med huvudet mot rälsen vad som gäller. Speciellt den borgerliga regeringen inför valet nu.
Ja, jo, men det är sant.
Kommer tåget, lyssna på rälsen. Ja, tåget kommer, ja, elstödet.
Ja, precis. Det hade varit bra om tåget... Om man hade baxat tåget i land också.
Precis.
Då. Det har man haft lite svårt. Men vi har lite mer...
Jag ska bara ta ett lyssnarbrev.
Ja.
Hej, mycket kul avsnitt senast. Lev Yashin, bra där. Apropå VM så sabbar VAR mycket. Ett annat problem är det generellt sett uttryckt urusla skyttet mot mål. När spelarna passar varandra är det inte sällan på läppen, men framför mål lutar sig nästan varenda jäkel bakåt. Lika med bollen går högt över, lika med dåligt av bra betalda proffs. Det är som Ronald Koeman, han sköt ju alltid över. Är det så att de lutar sig bakåt?
Men var det med Badjo? Nej.
Jag skulle tro att det är en man, inte en kvinna som skrivit det där.
Ja, det stämmer säkert. Ja.
Jag skulle tro att det är en man som kanske sitter i rummet. Men,
nej, det är riktigt. Ja, det är riktigt.
Men gud vad spännande.
Ja, herregud, inte hittar jag på sånt.
Nej, men gud vad kul, Olle. Nej, men det tror jag inte. Däremot tror jag att försvarsspelet idag är så pass mycket bättre att det är mycket svårare att göra mål.
Jag vill bara säga en sak här. Jag är besviken på VM. Vi ska inte gå in på det kanske om inte ni vill det.
Jo, kör. Det är det enda vi vill.
FIFA säljer ju då den här VM-produkten. Och det handlar ju egentligen bara om pengar. Större inkomster, många matcher. 32 lag nu, 48 år, 2026 i USA på nästa VM.
Men det är inte klart än, va?
Jo, det är klart. 2026, 48 lag.
Är det redan genomröstat?
De staplar liksom matcher på varandra för att som en produkt de ska sälja det på en stor marknad ungefär. Vilket innebär då att många matcher blir totalt undermåliga. Många länder skulle inte ha varit med i det här VM-et i mitt tycke som gillar fotboll. Wales, Ecuador, Iran, Saudiarabien, Tunisien, Australien, Japan, Costa Rica.
Nu läser du innantill. Det är imponerande att du har förberett det.
Och Ghana och Kanada. Ja. De vill inte jag ha med för att det blir den här erbarmliga fotbollen. Jag brukar jämföra med Premier League. Världens bästa liga med världens bästa fotboll. Nu är de samtränade i för sig i Premier League, vilket de inte är i VM. De hinner inte förberedas på samma sätt. Men jag tycker att om man tar en match som mellan Chelsea, alltså inte toppmatcher, inte Manchester City mot Liverpool eller sådär, inte de matcherna utan de under där, alltså Chelsea, Brighton och Arsenal, Newcastle som exempel på lite sekunda vara i England. Ingen match har varit så bra i VM så här långt.
Men Brasilien har gjort en del snygga mål.
Första halvleken, enda matchen med magi mot Sydkorea 4-0, det är den enda matchen som varit värd magisk stämpel.
Men bara som en Japan har väl slagit både Spanien och Tyskland.
Men vilket spel. Värdelöst.
Jo, men de har ändå gjort. De har ändå slagit
jo,
dem.
Jo, men alltså, jag vill ha underhållning. Om nu FIFA säljer till världen den här produkten så får det inte vara en undermålig produkt som det har varit så här långt. Därför att de vill tjäna pengar och vet inte bättre. 48 lag nästa gång, då kommer ju Sverige med också i för sig med sin defensiva spelstil som är värdelös.
Men, du har på gott humör när du kom hit, Mats. Ja, ja. Du har humöret sänkt.
Blir argare och argare när jag tänker på det här. Och också där. Så att jag vill ha ändå ett underhållningsvärde och ibland magi som har saknats i detta VM och 2018 också faktiskt. Så att bygg inte ut det till 48 lag, då blir det ännu fler värdelösa matcher ja, att skåda.
Men det håller med, jag håller med om det, men av en annan anledning, och det är att VM ska ju ändå vara för liksom de bästa nationerna, och det ska vara det får inte bli så att då kan ju alla vara med till sist, om man ska fortsätta bygga ut
191
det.
Nationer.
Ja, det hade inte varit så kul.
Hela FN.
Det ska ju ändå vara en prestige i det. Att man,
det tar ju 4 år att genomföra också. Det blir VM på VM på VM på VM.
Ja, just, ja, precis. 96 kanske, 2030. Ja, det hade varit
sluta
tråkigt.
VM, ja.
Det hade varit tråkigt, men jag tycker nog inte att det har varit så dåligt ändå. Man får ju också liksom, de spelar inte så ofta ihop. Det är en faktor. Mm. Det är otroligt mycket nerver. Det är vart fjärde år, det är världens största arrangemang. Det blir mycket mer defensiv fotboll. Det är inte så konstigt att det blir det, för att du kan ju faktiskt i en turnering i princip, det räcker med en vinst och sen kryssla vägen så kan du gå till, som typ Grekland gjorde 2004.
Precis, ja, när de vann hela skiten. Ja.
Så det går ju att göra på det sättet. Men det är väl också det som är lite charmen med VM, att lag som till exempel Marocko nu skräller, Kanada, man missar också, det blir också tråkigt, för då blir det ju bara Sydamerika och Europa. Om man inte ska med
jag håller inte med Marocko då, det kan vara kul i och för sig, Marocko och Spanien då. Ingen målchans 120 minuter, så straffar där Spanien gör bort det fullständigt.
Jag tycker Marocko var bra.
Ja, men kul att man hade tränat straffar och gjorde en grej att man hade tränat straffar och sen var så dåliga på att skjuta straffar. Man kan inte träna på straffar.
Det är otroligt poäng du har där.
Ja, tack så mycket. Tack.
Du har spelat hundratals timmar till dina straffar. Sen möter de Marocko, tredje rangens lag, och har inte en chans i straffläggningen. Spanjorna, det är otroligt fantastiskt anmärkningsvärt att det händer överhuvudtaget. Men jag tycker ändå Marocko kan vara kul, men de bjuder inte på underhållning. Om man tar annan underhållning i världen, ja, vad det än vara må, det är inte så dåligt som VM i fotboll är på många händer.
Men
faktiskt.
Underhållning är ju också subjektivt, Mats. Det måste man
musikaler brukar vara dåliga.
Ja.
Det vill man inte se.
Du menar Cats och det?
Ja. Porgy and Bess.
Memory.
Ja, just det.
Jag tycker det här. Les Misérables var heller inte speciellt bra, tycker jag.
Gillar inte han Lasse Granqvist musikaler?
Han älskar det. Alltså Lasse är ju, eller ger sken av i alla fall, att vara väldigt mångsidig och kulturell. Och det är han nog också. Jag känner Lasse sedan gammalt. Och han har ett stort intresse att gå på operan och så vidare. Och lyssna på fantastisk högstående musik och så där vidare. Så det tror jag Lasse är ärlig faktiskt. Och han är som fotbollskommentator i det avseendet unik.
Nu till kommentatorer och andra. Nu ska vi faktiskt ha en topp 5-lista på ord som ingen sa för 20 år sedan som de älskar att säga under fotbollssändningarna idag.
Åh, kul.
En lista. Plats 5. Alltså ord som ingen kommentator eller i en fotbollsstudio sa för 20 år sedan som de älskar att säga idag. Topp 5. Plats 5. Med? Omställningar. Låt det landa. Omställningar.
Ja, men det har folk sagt länge.
Nej, det var
jag sa 20 år.
Ja, 20 år.
Det var kontringar för som Mats Olsson brukar skriva i Söndagsexpressen, att vad är det för fel på, varför fel att säga kontring?
Precis. Och vem säger detta mest? Och, jag har svaret, men vem säger detta mest? Vem älskar att säga omställning allra mest av alla som har med fotbolls-VM att göra nu och TV-sändningarna?
Alltså, jag kan tänka mig en person, och det är Hasse Backe.
Det är Hasse Backe, alldeles
bra
riktigt.
Bra taget. Ja. Ja. Sen säger Hasse Backe på det centrala mittfält, säger Hasse också varannan minut.
Ja, men varför skillnad på kontring och omställning? Det är väl ingen skillnad?
Ingen skillnad alls.
Nej, varför ska man säga omställning?
Nej, det ska vara inne på något sätt. Det ska förnyas.
Ja, då går vi till plats 4. Plats 4. Inspel.
Mm-hmm. Alltså snett inåt
påminner bakåt, om inlägg, men man förstår ju ändå att inspel är en lite annan sak. Vad skulle ni säga definitionen av ett inspel?
Men ett inspel är väl framförallt en... Det ska väl vara via marken.
Snett inåt bakåt. Snett inåt bakåt så hylar alltid på 60-talet.
Inspel är ju snett inåt bakåt.
Ja, det fyller ändå en funktion kan man säga. Det så det har berikat. Det har blivit bättre de senaste 20 åren. Vem är det som säger detta mest skulle ni säga? Av alla som är inblandade i detta fotbolls-VM.
Det här borde ju vara en kommentator då.
Det stämmer.
Och... Jag tror att det är Chris Härenstam.
Nej, det är inte kommentar, det är en expertkommentar. Marcus Johannesson. Ja. Han älskar ett inspel. Vi går till plats 3. Nederländerna. De är så vansinnigt stolta över att de vet att man inte ska säga Holland längre. Allra värst, vem är det? Vem älskar att säga Nederländerna mest? Jag räknade till att den här personen sa det i sändningen när Holland mötte Senegal, åttondelen, sa han det 23 gånger.
Nej, men vänta,
hela
det
sändningen.
Gjorde de väl inte, va? England mötte Senegal.
Ja.
Det var första, det var premiärmatchen.
Du. Nej, mötte inte Holland Senegal?
I premiärmatchen mötte de varandra.
Ja, jag menar det.
Men
ja,
inte i åttondelen.
Nej, okej. Okay. Ja, men då, tar jag tillbaka. Men säg det. Jo. Alltså i matchen Senegal-Holland sa han Nederländerna hela 23 gånger. Så vansinnigt stolt. Hur stolt kan man vara att man vet att det är Nederländerna och inte Holland?
Alltså SVT kommenterade, eller spände matchen.
SVT?
Pelle Bäckman?
Nej.
Nej, då är det den andra.
Alltså, nej, nu snackar vi studion.
Ja, precis. Då är det väl i så fall... Jag hoppas att det inte är Nannskog. Är det Pops eller?
Det är Pops. Alltså hur stolt kan man vara? Måste han slicka? Alltså, om han får höra någon chef som säger ni ska säga Nederländerna. Och så tycker han att han är så duktig så att han går i spin. Det räcker väl att säga Nederländerna 10 gånger kanske?
Alltså nu har jag gillat, eller jag gillar ju Pops väldigt mycket. Men han har ju ett godhetskomplex där någonstans. Det ska ändå vara det fina goda SVT. Det är lite så. Och det stör man sig på.
Ska vi gå till plats 2?
Men jag måste bara, det är värre om Nannskog. Nederländerna. Ja. Så säger han att...
Men det är som att om de råkar säga Holland så skäms de också. De är som att de får stryk.
Men Nannskog skulle ju mycket väl kunna säga Holland. Och jag vet, jag inte får säga det, men
ja,
Holland.
Ja, kanske. Plats 2. Ja. I Llorente.
Åh, vad störigt. Och där är Chris Härenstam,
100%. Det är Chris Härenstam som säger det mest.
Bra.
Jag är så trött på Chris Härenstam.
Ja, alltså, och det här säger jag inte mängden gånger, utan kanske hur mycket man hör att han älskar att säga just i Llorente.
Ja,
och det
vet,
är Chris Härenstam. Alldeles riktigt. Det är, alltså, varför älskar han sig Llorente så otroligt mycket?
Men för att han och Laul och Bank och ett annat gäng, de sätter sån otrolig stolthet i att de inte är bara sportjournalister.
Ja.
De är riktiga journalister. Ja, och då måste man vara korrekt hela tiden.
Men så kan det nog vara ett komplex för sportjournalister att de nöjer sig inte med sportjournalister. Det är finare att vara...
Precis.
Vi är lite större. Lite
jag
större.
Minns också VM 2010. Då var det en annan Llorente som de älskade att säga. För just namnet är Llorente. Ja.
Precis.
Men det var inte släkt har jag kollat. Men Mats, du som är gammal referent. Alltså är det så att vissa namn flyger, sitter bättre i munnen än andra som kommentator?
Jo, det, så är det. Absolut. Jag brukar säga att i järnbarken på mig då, järnbarken, så sitter då, alltså man gör hockey, framförallt hockey då, under många år. Och det, om det då är nummer 17, då finns en massa namn i huvudet bakom mig som hade nummer 17 då.
Ah.
Som ligger djupare och djupare, djupare i järnbarken. Jag kommer inte ihåg dem där, men det var, jag kommer ihåg att det sitter så mycket onödigt grejs i skallen på en. Som de har lagt av för länge sedan de där spelarna. Varför sitter det kvar liksom i skallen? Det bara tar en massa utrymme.
Men det måste väl ändå vara roligare att säga Vitas Gerulaitis än Thomas Johansson om man kommenterar tennis, eller?
Kanske inte, jag vet inte. Thomas Johansson säger jättegärna. Oj. Det är hellre Thomas än Vitas Gerulaitis.
Ja, okay,
men sen måste bara en grej som till försvar för de här kommentatorerna och bankgänget är att det sitter ju ungefär 3 miljoner andra experter runt om i stugorna. Och varav kanske 100 000 också är språkexperter. Och de blir ju vansinniga då om de säger Llorente, vilket då tydligen är fel. För att så säger man inte i basken. Ja, sånt där har man ju ofta. Man säger inte så i basken. Nähä, okej. Okay. Ja, då det. Måste det vara i Oriente då. Just sen det. Kan man ju vara åt andra håll som jag då som säger Uruguay. Och det är ju fel.
Ja, ja,
Uruguay ska det vara.
Men det finns ju andra saker som folk, vissa, alla sportjournalister älskar att säga i samband med vissa andra saker. Till exempel när de pratar om golfaren Robert Karlsson. Mm. Då kan ingen undvika att säga att han kommer från Katrineholm. Vad är det som är så kul med det? Alla kommer någonstans ifrån. Och samma sak med gamla fotbollsspelaren i Hammarby spelaren ett tag. Han från Petter Andersson som var proffs också.
Just det.
Vad är det de säger alltid angående honom eller så?
Alltså han är ju från Skellefteå. Men
ja, Ljusvattnet.
Ljusvattnets Henri kallas han för.
Ja, exakt. Varför måste de alltid?
Men det här Limert var ju alltid Tranås.
Ja, okej.
Okay. Också lika ofta som
samma
Robert
Karlsson. Samma som Hyland kom från
Robert Karlsson Katrineholm. Och sådär. Så att... Vad var Torbjörn Jonsson ifrån?
Vet
han var från Ljusne. Ja.
Vet inte vem som Torbjörn Jonsson
är? Ljusne. Är det där Hälsingland eller? Jag tror det.
Ska vi gå till plats
Lagerbäck kom också från Krokarna.
Han är från Gnarp va? Eller från Ånge? Gnarp. Ånge är han ifrån.
Ja, Ånge.
Eller är han från Gnarp?
Alltså hade det varit Gnarp hade jag kommit ihåg. För Gnarp låter så kul.
Ja, just det. Det är Ånge.
Ska vi gå till plats ett?
Ja!
Plats ett. Lagdelar. Låt det sjunka in.
Alltså jag vill ju säga att det är Nannskog. Men
det är det inte. Det är... som säger det mycket, mycket ofta. Jag är inte helt säker på att hon, för det är hon, förstår. Jo, det är klart hon förstår vad det är.
Vänta, är det Lena Sundqvist? Eller?
Nej, det är Hanna
Marklund.
Hon pratar om lagdelar hela jäkla tiden. Och jag undrar, för 20 år sedan och tidigare, 30 år sedan, 40 år, fanns det inte lagdelar då? Har det uppfunnits nu? Eller vad är grejen? Lär mig.
Jo, det har... Men bara en liten avstickare när det gäller lagdelar. Du vet ju Mats mest. För morfar är ju lik Mats förbannad på underhållningsvärdet i fotbollen.
Jo, med all rätt. Morfar med all rätt.
Ja, men morfar har ju ändå spelat i nästan i allsvenskan i fotboll. Han har ju koll.
Jag applåderar honom.
Ja, det är bra. Men han tycker att fotbollen är för defensiv. Han gillar ju att bli mål. Men på den tiden, då var det ju, som morfar brukar säga, 2 i backlinjen, 3 på mittfältet, 5 i kedjan.
Ja, det låter som lagdelar.
Ja, precis. Så det fanns ju lagdelar. Men allt var väl lite... Det var nästan som att det var en offensiv lagdel. Och sen på 70-talet, då kom till Beckenbauer och vad hette han från chilenan där? Hette han Felix eller Elie? Ja, det är något, han heter något efternamn.
Där får du ingen hjälp.
Nej, efternamn som förnamn.
Ja, ja.
Som vann, det var ju när Bayern München vann 3 år i rad där på Champions League på 70-talet. Mm-hmm. Men det, då började liksom den moderna fotbollen växa fram också, eller den defensiva moderna fotbollen. Men 50-60-tal, då är det ju bara i princip, det är ju bara en stor kedja. En stor klump framåt.
Och så Hasse Backe säger lagdelar ibland. Nu måste jag lagdelar.
Med vänsterinner och högerinner och så vidare.
Centerhalv.
Men det jag tänker mycket på, det är då för ett antal år sedan så var svenska etablissemanget experter. De bara snackade om att sätta försvarsspelet, alltså kompakt försvarsspel. Det var så bra, Lagerbäck kompakta försvarsspel. Men nu har det ändrat sig. Nu applåderar om att många lag är framåtlutade,
ja, just
och vågar gå framåt. Så att det är ett otroligt paradigmskifte, som Kristersson sa i det fallet. Så att nu tänker man underhållning, fotboll positivt, även bland svenska så kallade experter i tv.
Det är korrekt.
Ja.
Men då har vi alltså Hanna Marklund på första plats.
Ja, det var mer lagdelar. Och sen var det Hanna Marklund.
Just det, men bara lite motsägelsefullt då mot att jag inte är en språkexpert. Det här är väl närmast någon form av rasism, intern rasism inom Sverige då. Men det är så fruktansvärt provocerande när hon inte kan prata ordentligt.
Mm.
Det är inte...
Ja, men det verkar som att hon ska eskalera
det.
Detta. Exakt. Så att det blir mer för att visa på något sätt.
Och det är ju någon jävel på fyran som har sagt till åt henne också. Ja, det är helt säker.
Ja, men det är nog chefen som är väldigt, väldigt stolt.
Ja, är han Vesper i alla fall?
Ja, Erik Vesper.
Han säger så här, dra på.
Ja.
Dra på ordentligt. Det där kommer folk ute i stugan att gilla. Det är kanske någon stackare uppe i Västerbotten som tycker om det där.
Ja, få.
Men annars är det ingen som tycker om det. Men, så sluta med det.
Vi ska gå Marocko och Spanien här.
Nu blir det Marocko och Spanien.
Alltså, Lena Sundqvist och Hanna Marklund.
Ja.
Inte ett ont om två tjejer som kommenterar
Lena Sundqvist en VM-match.
På intet sätt. Det är bra att de gör det. Men där tyckte jag att Lena Sundqvist, Hon har hyllats faktiskt i media.
Lite för mycket tycker jag.
Mycket. Ja, alltså, jag tyckte hon inte var bra. Hon var inte bra i den matchen. Hon hade inget grepp om själva matchen överhuvudtaget. Hon snöade in lite på sig, så här, någon tackling hit och någon tackling dit och alltihopa, hur mycket matchen hade gått och det. Men hon sa ingenting om helheten liksom då. Inget övergripande helikopterperspektiv överhuvudtaget. Men i den matchen tyckte jag att Hanna Marklund växte i kraft och att den här Sundqvist var så usel.
Jag tycker samtidigt att det där kan jag tycka är bra bland kommentatorer. Att de låter experterna få skina. För när man lyssnar på Chris här, eller Chris,
ja, just det.
När man lyssnar på Chris och även lite Pelle Bäckman. Alltså Pelle Bäckman är helt okej. Men vem är det mer som sitter på fyran? Det är någon till, va? Som kommenterar.
Pintorp.
Pintorp, ja. Då är de experter plötsligt.
Ja, det är otydliga roller.
Där tycker jag bra Lena Sundqvist, att hon ändå låter... Ja. Sen kanske man måste ha lite koll om...
Men tänk att jag inte har märkt att Lena Sundqvist är dålig. Jag tycker
hon är...
Jag ofta inte märker sånt.
Hon blev hyllad faktiskt i någon krönika av det.
Men det var Leifby som hyllade
henne. Lena Sundqvist. Men jag tycker... Hon jobbar ju på Radiosporten också och började där. Kom från Norr, hon är från Arvidsjaur. Och sådär. Så att hon var inte bra i början. Men hon var inte bra på Marocko... matchen mot Spanien heller, tycker jag. Det var gamla synder där.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Inget grepp om själva matchen, så det hade hon inte som referens.
Ja, men vad skulle hon ha sagt då för att få det här, för att citera det, helikopterperspektiv? Vad skulle hon ha sagt? Vad var det du saknade? Vad skulle du ha gjort?
Man hör, tycker jag, ofta på en kommentator, vad det gäller politik eller ekonomi eller vad det kan vara, om de så att säga är bekväma i själva rollen. Hon var inte bekväm i själva rollen. Hon malde på saker som hon hade hört att andra kommentatorer snacka om, så att hon liksom plagierade andra. Det var inte äkta, det var ingen, hon landade inte. Hon bottnade inte i matchen, så kan man säga. Det märkte att hon inte var bekväm. Men
du tycker ändå lite svepande kritik. Har du något konkret sådär? Finns det något?
Nej, men alltså då, det var ju en usel match. Ingen målchans överhuvudtaget. Hon var tangerad och säga det, att det var dåligt och så vidare. Det hände ingenting på 120 minuter och så vidare. Och det var kanske kul med Kamerun och så vidare. Men det var en känsla jag hade ändå, att hon hade inte... nådde inte botten i bassängen riktigt.
Ja, ja.
I det fallet, så kändes det.
Hon var i barnpoolen fortfarande, så att säga.
Ja. Upp till knäna bara.
Ja, precis. Men på tal om folk som bara pladdrar och som får för mycket utrymme att pladdra. Glenn Strömberg, någon måste ta bort honom nu.
Ja, men det har gått för långt.
Det är för jobbigt.
Alltså när han började så här för 25 år sedan, då var han ju ganska bra.
Ja, verkligen. Men,
tror jag,
men det är också hela
tiden. Vad vet jag? Jag vet ju inte om någon är bra.
Men jag ser honom ofta i Premier League. Det är alltid den typ. Ja. Han ska...
men han är väl liksom, han är så stor, är så populär. Han är så cementerad nu, så han är både med på Viasat och SVT. Att han får vara det är ju Pelle Bäckman också i och för sig. Ingen vet vem Pelle är, så ingen har noterat det överhuvudtaget.
Nej,
så är det nog Pelle.
Men
det
finns väl ingen som är mer doldis som kommentator.
Nej, men jag tycker han har varit helt okej. Okay.
Tänk om Lasse Granqvist hade varit på Viasat och SVT och TV4 samtidigt. Jag menar, alla märker vad Lasse är någonstans, men Pelle Bäckman vet ingen var han är. Ingen vet vem Pelle
Bäckman
tycker är.
Att han, däremot,
inte ens hans grannar har sett honom.
Ja, men
grannarna möjligen.
Inte, han fru har inte sett honom på 10
nej,
år.
Nej, men
gifta är de.
Ja,
men något som är faktiskt beklämmande. Och den här personen är ju sämst i hela VM.
Åh, stackars, vem kan det här vara nu då?
Ja, men det är Frida Nordstrand. Alltså det är det sämsta av det sämsta. Jag förstår faktiskt inte att Gusten, inte så folklig kanske. Alltså det finns...
Väldigt kunnig.
Men så jävla kunnig och så jävla proffsig. Mm. Varför ska de ha med Frida Nordstrand för? Det är ju ett... haverier.
Ja, men det är Erik Westberg. Det är, hon är ju tjej.
Jag vet fan, jo det kanske, jag vet inte. Men någon måste i alla fall,
jag tycker,
vad håller han på med där uppe?
Alltså, hon passar ju inte i studion som en Gusten Dahlin, det kan jag hålla med om. Men jag tyckte hon var väldigt bra som kringreporter på matcher förr i alla fall, när hon snokade upp.
Exakt, de skulle ju bytt rakt av.
Hon var så bra där tyckte jag, så att Fia Nordstrand är en av de bättre i alla fall på att vara en kringreporter.
Det var det jag skulle komma till. De borde ju ha bytt rakt av.
Gusten, hon är jävligt på spanska också.
Ja, men Gusten ska vara i studion och sen ska hon stå där med Olof Lund nere på den här stora paradgatan de har, som de alltid står på. Och ska Hasse Backe stå där. Det hade varit kanon.
Jag brukar jämföra Susanne Sjögren. De gjorde ju en rockad, hon och Susanne Sjögren och Fia Nordstrand. De bytte kanaler då, så att, ja visst gjorde de. Susanne Sjögren kanske är mer kontroversiell internt. Det antar jag att det är, och sådär. Så att,
alltså de tog heder och ära av
Ola Wennström. Just det. Men av dem tog Susanne Sjögren och Frida Nordstrand, så väljer Frida Nordstrand alla dagar i veckan.
Ja, nej, men jag tycker faktiskt att men hur som haver. Jag tycker vi, det är ändå VM och då får vi fan prata lite VM. Men tack för listan.
Vi har gjort det.
Ja, vi ska prata med VM.
Ja.
Men Olle, tack för listan.
Ja, jävla lista.
Vad jättekul lista. Jag ska säga outro.
Tänk att av de här fem orden hade ingen hört för 20 år sedan.
Men en sak bara som komplement. Alla säger nu såklart. Från 3 år tillbaka, politiker och sportkommentatorer överhuvudtaget säger, speciellt inom idrotten, säger såklart hela tiden. Det kom som ett genombrott för 2,5 år sedan.
Intressant.
Det fanns inte förut.
Intressant. En annan språklig som har kommit, det är att om man pratar med någon, ofta på möten, och någon inte vet någonting, och de ska kolla det. Ingen säger, jag ska kolla det. Alla säger, låt mig dubbelkolla. De har inte kollat innan, men dubbelkolla säger alla. Och kolla finns inte. Vad säger ni om den? Har jag rätt eller har jag rätt?
Du har rätt.
Jag har rätt.
Jag brukar säga så här, får jag fundera en stund?
Ja, jo,
vi ska fortsätta prata lite med VM. Och det är nämligen så här, eller egentligen generellt sett det brasilianska landslaget. Det är nämligen så att det är första gången på väldigt, väldigt länge som en spelare i Brasilien använder nummer 24. Annars, i sydamerikanska mästerskap senast, hoppade man över mellan 23 och 25.
Berätta, varför då?
Jag tänkte att ni ska få gissa.
Jaha, vad roligt. Vad kul. Ja. Annars är jag som håller frågesport med er ibland.
Min första reaktion är, jag vet inte.
Ja, men det är också min. Det är också min. Men alltså, de är mycket så här vidskepliga i Sydamerika. Mm. De tror på lite konstiga gudar. Så kan de göra i vissa delar. Så det,
i alla fall 3000 före Kristus så trodde de på
det. Ja, men precis. Ja, men kan det ha... Nummer 24 alltså, som inte... Nej, jag kommer inte ens på någon rolig gissning.
Nej, alltså lägre nummer som klassiker nummer 10.
Det brukar vara någonting med Nostradamus brukar det vara.
Ja, det är mycket sånt. Det är inte riktigt så i det här fallet. Men Mats, kan du ge någon gissning?
För det är ingen som har haft det numret. Men Maradona hade ju inte det.
Nej.
Vad kan
Nej.
Det vara för bemärkelsedag 24 då?
Julafton, men det, ja.
Var det någon massaker?
Pernilla Wahlgren förlorade den 24 december. Förlorade på julafton, tror jag.
Ja, det är inte. Nej, ska jag
berätta? Kul om det hade varit det.
Ja, det hade varit
som du hunnit till Pernilla Wahlgren.
Det hade varit helt sjukt.
Hon fast. Behöver hylla, ser du.
Ja,
men hon mår nog bra. Så här är det då. Det finns ett illegalt spel i Brasilien som heter Jogo do Bicho. Och du får inte spela på egentligen. Men det är väldigt, väldigt populärt.
Jag förstår mig eftersom du sa illegalt.
Ja, men alla kan inte fatta. I vilket fall då så finns det nummer 24 i spelet. Mm. Det kan översätta till djurens spel. Och då är alltså rådjur symboliserar nummer 24. Okay. I Brasilien så används... eller egentligen i Brasilien och på portugisiska så används det här då ordet... det här djuret, alltså rådjur.
Ja.
Det ordet är väldigt snarare en nedsättande term för homosexuella i Brasilien.
Jaha.
Och därför vill ingen ha nummer 24
i Brasilien. Ja, de är lite homofober och sådär.
De är ju fruktansvärt homofober.
Ja, de är ju verkligen det.
Bolsonaro, ja.
Nej, det är inte bara han, det är hela
gänget. Han lägger upp ribban.
Ja, men Scolari.
Och Lola drar ner den.
Ja, men kommer du ihåg Scolari? Som,
ja, mycket väl.
Som
ja,
vann VM i Brasilien 2002.
Han var ju en, kanske inte general, men han var en stor gubbe i krigsmakten där. där. Ja, alltså många strängar på sin lyra, krigsmakten bland annat.
Ja, och han hade ju också en regel att inga bögar, enligt honom själv då, absolut, i omklädningsrummet, för då kan de böga i duschen. Ja, det var
så dumt. Nej, men så tycker väl också Bolsonaro, antar jag.
Jag har svårt 100%. Att tro att Bolsonaro gillar folk som bögar i duschen. 100%. Jag tror inte han skulle tycka att det var att det skulle pigga upp.
Nej, det är ju inga roliga killar här. Så att det är anledningen. Men nu säger då Bremer, som är back i Juventus till vardags, och en... det har mig...
Ja, ja, bra, Bremer, jag, du menar Andreas Bremer? Du menar någon
nej,
annan?
Han heter Bremer, aha, den här killen. Ja. Han spelar Juventus, gjorde ett förbjudet byte i somras från Torino till Juventus.
Oj,
han,
aj, aj, aj.
Ja, mittback. Jätteduktig. Han har sagt att jag skiter väl där, det är bara ett nummer. Och det tycker jag är bra att han tar det steget. Sen, det är också bra att han gör det i landet Italien, som inte heller kanske är superkända för sina homosexuella rättigheter.
Ett land kan inte vara känt, ett land kan vara känt.
Okej, känt för italienarna kanske inte kända det.
Italien är nog mera, Italien är nog mer liberala i den där
än
vad Brasilien är, tror jag.
Ja, alltså, men det är också lite Greklands bästa bandelag och vad, för att Brasilien är väl typ värst i världen. Bland,
jo, det är klart.
Ja, men det var lite grejer som jag hade i alla fall. Jag vet att du har en grej, vad fan är det här? Du har en grej till.
Ja, va? Men vi är ju inte en fotbollspodd, va?
Nej, precis. Det är bra, bra.
Tack så mycket.
Men däremot så ska vi dra igång fotbollen här i bakgrunden.
Ja, det ska vi göra. Men den får inte ta koncentrationen
nej,
från
nej, absolut
oss.
Inte.
Jag vill prata om att... Nej, men det går inte. Vi måste stänga av den. För vi är färdiga snart.
Okej.
Okay. Det kommer inte gå.
Vi stänger av den.
Vi kommer titta på det där. Mm. Det som... Jag minns att klock fanns. Kommer du ihåg hamburgarkedjan Klock?
Ja.
Jag hade ju videor de spelade upp med skärmar. Så nu snackar vi sent 80-tal.
När slutade den, om du har slutat överhuvudtaget?
Ja, men alla, man satt ju på att titta på den hela tiden. Oavsett vad det var för skit.
Okej, jag säger av det alldeles strax. Bara klipp bort här. Ja, kör då.
Ja. Att döda en döende sport. Av och med Olle Palme.
Ja.
Bästa idrottsminnen i livet framför tvn. För mig, det är längdskidåkning. Alltså, hela uppväxten. 80-talet, 90-talet, Wassberg, Svan, Billan, Kalla, men också Jochen Bele, Sandra Ringvald, Silvio Fauner, Manuela Dicenta, Andy Grünenfelder, Marcus Gandler, Jack Mä, ska jag fortsätta, Prokhorov.
Får jag ta några
Raisa Smetanina.
Får jag också ta några?
Ja, gör det.
Från min barndom.
Ja.
Lukas Bauer.
Lukas Bauer, underbar.
Sonja Edström.
Ja, precis.
Toini Gustafsson.
Ja, men precis. Underbart har det varit. Det har varit individuell start. Man har sett tendenser i loppet. Någon har gått för hårt på femmilen. Togne Mogren ser trött ut. Togne Mogren vänder loppet och vinner femmilen till slut. Får nya krafter. Norge är ofta bäst. Sverige och Finland har konkurrerat bra. Alltid farliga ryssar. Alltid farliga italienare. Ibland tyskar, ibland österrikare.
Schweizare
har funnits.
Dario Colonia.
Precis. Världens bästa tv-sport. Och nu är det så att oklart vilka de är, men har ju verkligen gjort allt för att döda längdåkningen som sport.
Men det är
sport.
Väl FIS, va?
Ja, och de är ju på väg att lyckas då. Alltså 20 km herrar i Lillehammer gick världskuppen helgen som var. Till exempel 20 km herrar, massstart, som alltid nu för tiden. 6 varv, en klunga på 80 pers ungefär, herrarnas. Varv efter varv, ingenting händer. I mål så är 8 norrmän. Bland de 10 första, 2 svenskar. Dödstråkigt. 10 kilometer sen, då var det alltså 9 norrmän av 10. I övrigt så var det en britt, Musgrave. Det var ju piggade upp att han blev 4.
Det var lite kul. Blev han 4 trist?
Ja, han blev 4 trist. Men fatta, 9 norrmän av 10. Och det beror ju på någonting detta. Och damernas 20 kilometer, då var en tysk och en amerikanska bland topp 10. Övrigt bara norskor och någon svensk. Mm. Och alltså, det är ju så att i Mellaneuropa så har ju folk slutat med längdåkning. Förr i tiden så var det så att de snabbaste längdåkarna, som var alltså från Schweiz, Österrike, Tyskland och så vidare, de valde ju längdskidåkning. Nu väljer de skidskytte. Mm. Och en av få som kunde hävda sig förra året och förra året hette ju Anna Maria Lampic från Slovenien. Hon har nu bytt till skidskytte. Mm. Och i tävlingen igår, torsdag, det här är fredag då vi spelar in, så gjorde hon debut i världskuppen i skidskytte. Hon blev 5:a direkt. Men det säger ju någonting, att de väljer ju liksom inte längdskidåkning längre. Mm. Och om man då kollar på på, ska jag säga,
Men det måste vara pengarna, va?
Alltså. Nej, inte riktigt. Och om man då, det loppet då, där hon blev femma, topp 10 i övrigt, om man ser till nationaliteter, så var det Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Sverige, uppenbarligen då Slovenien på femte plats, och sen så Italien, Norge och sen så Sverige. Det är så mycket större bredd. Så skidskytte lever, sen längdåkning håller ju på att dö.
Men två kommentarer till det där.
Ja, gärna.
Jag tog, alltså, när jag var grabb då, så läste man ju, eller noterade ändå, att Sonja Edström tog en bronsmedalj i OS i Cortina, läste man om i efterhand då. Och det var ju en fantastisk bragd. Sverige tog alltså en medalj på skidor. Nu sopar vi banan, nu är vi totalt överlägsna på damsidan på skidor. Vad är det som har hänt? Är det svenskarna som har blivit otroligt bra? Eller är det omvärlden som har, som en soufflé, bara försvunnit från banan? Men sen kan man också undra varför skidintresset är så stort i Sverige. Fler tittar ju på Bruksvallarnas skidtest då, nyligen med svenskorna, än att titta på Qatar, Ecuador i upptakten i VM och sådär. Är det här gamla, att generna sitter i svenskarna sen gammalt, de här stugorna ute i Norrland, de ensnöade vägarna, de knuttimrade husen,
ja, men det
folk
är
åkte iväg. Det sitter i svenskarna, ja, generna.
Men snart måste verkligheten komma i kapp även där, för att när det inte finns någon konkurrens, när det bara är Norge som är bäst och Sverige är tvåa och några finnar kör, då är ju liksom sporten helt utdöd.
Det är som curling eller bandyn.
Ja, som bandyn framförallt, ska jag säga.
Bandy-VM är superlitet.
Ja, visst är det så. Och den svenska längdchefen heter Lars Öberg. Han blev intervjuad om det här i DN. Och han är inte alls oroad över den norsk-svenska dominansen. Han säger så här. Han säger att faktiskt så hjälper vi i svenska landslaget, vi hjälper Irland med material och vallning. Vad fan är det?
Vi är denna vecka sponsrade av Vinden och Mats. Jag vänder mig mot dig. Du vet när man har saker hemma som man är så fruktansvärt trött på. I mitt fall så är det en massa bowlingklot.
I Mats fall så är det Marie.
I Mats fall är det Marie.
Bland annat.
Eventuellt hunden.
Bland annat.
Och ni, men ni har ju så pass bra att ni har ju skilda sovrum och grejer. Mm. Men istället för att lämpa in allt hos Marie, vad gör du med grejer som du inte vill ha i ditt rum?
Ja, alltså, jag ställer mig frågande till det faktiskt. Det är en salig oreda i ett rum eller flera där det ligger grejer huller om buller. Och jag vill gärna att det ska bli ordning och reda, men det är jättesvårt.
Det är ju det, och jag har en lösning till er då, nämligen.
Jag kan tänka mig vad.
Ja, men det är nämligen så här. Vinden är ett företag som genom en enkel knapptryckning på antingen Vindens app eller hemsida kommer hem och hämtar grejerna.
Det är en knapptryckning för kunden. Sen kommer vinden och gör själva jobbet.
Ja, vinden trycker.
Det är inte så att vinden trycker på knappen.
Det hade varit konstigt om vinden trycker på knappen.
Som en sån här framtidsfilm. Ja.
Precis, att vinden vet i förväg.
Ja, precis.
Nej, det vinden gör helt enkelt är att efter att kunden, alltså vi då, trycker på knappen. Och det gör man på hemsida eller på app. Då kommer vinden hem och hämtar grejerna. Och sen magasinerar de grejerna under ett par år. Eller den tiden man vill ha helt enkelt. Och vill man ha tillbaka grejerna, då är det samma enkla process. Man går in på hemsidan och så vidare. Jo, ni undrar ju kanske en sak då. Och det är ju, vad kostar det här då? För tänker jag att det är dyrt och så. Absolut inte dyrt, det är billigt. Det är nämligen så här att det är 25 spänn per flyttlåda. Inklusive allting. Så det är hämtning, lämning.
Det låter och fan billigt.
Alltså. Det är riktigt bra. Det är 10 flyttlådor i månaden.
Nu går ihop nästan.
250. Olle.
Nej, jag förstår. Förlåt. Okay. Jag ska hålla mig.
Det är inget fall.
Men jag behöver ju...
Vänta, vi ska ta priserna.
Jag ska bara hålla mig. Förlåt.
Ja, det är bra.
Ja,
det är också så här då att priserna är otroligt förmånliga. Det är 25 kronor spänn då, eller 25 kronor spänn. Det är 25 kronor i månaden för en flyttlåda. 70 spänn för en golfbag. Fåtölj 125. Ja, men ni hör. Golfbag, eller förlåt. 4 däcken och 100. Något som är väldigt bra med det här är att det finns också i Stockholm, Malmö och Göteborg. Och behöver man hjälp med en flytt, då kontaktar man Vinden. Och så gör de exakt samma sak.
Låter smart.
Det är väldigt bra. Och det kanske är bra för dig, Olle, om du ska iväg någonstans. Eller om du har för mycket grejer. Du har mycket golf, det är mycket squash och skit.
Ja, faktiskt. Ja.
Ja, nej, men hörni,
golf och squash och skit, det sammanfattar mitt liv.
Ja.
Alltså, jag behöver ju hjälp med allt.
Med allt är bra.
Och med Marie också.
vi säger tack till vinden.
Tack.
Men det jag har noterat en tredje inspel då, i alla fall på det här, det är då att även de mest hardcore journalisterna som skriver om längdåkning på skidor, som inte, att de är fyrkantiga killar som det, även där börjar det sippra ut lite grann nu att det är en sport, som du säger, som håller på att tappa allt. De börjar skriva då att det är inget bra för den här sporten nu att svenskorna är så dominanta, till exempel att Norge är borta och Ryssland är borta naturligtvis, och medan europeerna är borta, utan vi segar ihjäl oss nu på Ebba Andersson som nu fick covid i och för sig, och Frida Karlsson. Det är inte bra för sporten, och framförallt inte på här sidan med 8 normer bland de 9 bästa.
Nej, men precis, och förut var visserligen dopade italienare, dopade ryssar, men de var ändå med och hotade i toppen, eller hur?
Men att det börjar ändå sippra ut en själv kritik då mot sporten inom de här som skriver mycket om skidsport, vilket inte hade hänt de tidigare åren, men nu börjar det hända någonting där faktiskt, för att det är så flagrant stor skillnad nu mot förr.
Ja, vad ska man göra då?
Vad kan göras för att rädda längdsporten?
Jag har liksom inga alternativ till det här.
Ja, för det här, sprinten kommer för att det skulle bli mer kul för publiken att titta, och det, sprinten är ju helt okej. Men, och det här då att det blev massstart istället för individuell start, det var enligt Wassberg, jag frågade faktiskt när han var med Mästarnas mästare första säsongen, vilket jag har många år sedan. Det var ju för att de nere i Sydeuropa och Mellaneuropa förstår ju inte om inte den som går i mål först vinner. Det var för att de inte fattade då.
Men är det helt enkelt att konkurrens? Nej, precis.
Nej, de fattar alltså, inte. Men det här gör ju att det är inget kul att sitta med en egen klocka och ta tendenser. Och så är det bara en jätteklunga som kör varv efter varv. Det är ju dyngtråkigt.
Men sen kan det kanske vara så också att Xi Jinping, Kina då, Kinas ledare, ja, som varit utsatt för...
Hur fan binder ihop det här?
Att han om den enda som kan tvinga Putin på knä, det är bara Xi Jinping som kan tvinga fram en fred i Ukraina nu. Det finns ingen annan. Nej. Om Xi Jinping fixar en fred i Ukraina, då kommer ryssarna på sikt tillbaka.
Och vad har det här med längdskidåkning att göra?
Då blir det ökad konkurrens. Så ja! Naturligtvis.
Sorry.
Jag gillade den.
Ja, det var bra.
Men jag tänker också här att tv-utbudet idag. Längdskidåkningen har ju haft en lite, vad säger man, genväg eller en... Vad heter det när man...
Jo, men jag förstår vad du menar.
Inte styrmodligt, utan motsatt styrmodligt behandlat.
Ja,
man har haft en
räkmacka.
En räkmacka. Räkis. Man har nästan haft en liksom patron i SVT som har sänt all längdskidåkning. Och nu när det är utbudet så enormt med fotboll, hockey, även bandy, handboll, alltså allt
sänds. Jag tror inte du hörde vad jag sa riktigt här, va? Utan jag sa att när det var individuell start så finns det ingen som bräcker den sporten med
Jag förstår att du tycker det.
Ja, jag ser på det att du tycker jag ser gammal ut.
Nej, du ser jätteung.
Nej, men du står med... Du sitter med
Olle drucker applafond.
Du står i skogsbryn med tidtagare ur skogsbryn och ser då Assar komma där.
Ja, och man har blåbärssoppa runt munnen.
Assar har blåbärssoppa i hela ansiktet och kommer staka. Då krockar honom mot Mentiranta då. Vem kommer att vinna utav...
Men det är också en tid där det fanns inte så mycket annat kanske att titta på.
Det fanns det visst.
Ja, men det har ju varit fotboll och skidåkning. Och vad har det varit mer?
Vi kunde se Vem mot Sunnanå. Nej, det kunde vi faktiskt
inte. Man kunde inte se så mycket. Men skidor har man ju alltid visat. Och jag tror någonstans att det där liksom kommit till kapp lite grann. Och skidskyttet är ju... Och när utbudet blir större, då måste man ju ha mer spänning, mer dramatik.
Skidskytt är ju en bra tv-sport.
Det är otroligt tv-sport. Och det är dramatik hela tiden med de här skyttarna. De kommer in på vallen här.
Och så fattar de inte Mellaneuropa och Sydeuropa om inte den som går först i morgon.
Och så Jakob Hård. Nu du Henkel. Nu du Katti Wilhelm.
Ja.
Så att jag tror ändå att det finns något där. Men spännande. Det tycker jag var väldigt...
Ja, men det är deppigt och jag sörjer detta. För det var nästan mina barn har fötts. Det var lyckliga stunder. Men... Alltså, längdloppen, 5 milar, OS och VM, kom inte långt.
Men när jag tänker efter sig så var ändå det med Assa nummer 1.
Ja, ja.
Men fan om inte... Jag tror också så här att här ligger lite på SVT. Och för det är de som sänder det mesta av skidorna. Det är vintersur och bla bla bla. Här måste man nog faktiskt utöka... I och för sig, nu är det ju ganska populärt i Sverige att titta på längdskidåkning fortfarande. Men sporten i stort, det är väl liksom vara upp till längdskidåkningen också. Och inte bara säga, vi ger valla till Irland. Utan nej, ta ett helhetsgrepp. Gör
eller som Mats sa tidigare, helikopterperspektiv.
Men det är ju
ja,
ingen,
nej, men gör sändningen. Ja.
Det finns ju ingen snö på Irland. Då får du skicka snö också med de flygplan.
Ja, det är så
alltså ett Herculesplan då med snö, va?
Ja, men det är så jävla kul. Men gör sändningarna intressanta. Gör det kul att titta på. Det är inte kul att titta på när Kalla sitter med någon kofta i vinter. Jag tycker inte det är så kul i alla fall.
Men det som är så sensationellt ändå, det är att intresset är så stadigt i Sverige för längdskidåkning. Tidens tand bryter inte ner det intresse som du gör med mycket annat. Det sitter i svenskarnas gener, längdåkning på skidor. Ja,
men som sa så här, döm dem inte, ty de förstår inte bättre.
Nej.
Är det Jesus eller vad?
Ja, det kan nog vara det. Ja,
det var väl han, författaren, var det Strindberg?
Ja, det kanske det var.
Ja, Strindberg.
Hörrni, vi ska gå vidare. Och nu är det lite fotboll igen här. Men det är, några, det är inte riktigt nyheter.
Det är synd om människorna, sa Strindberg.
Ja, men exakt, ja. Det var det då.
Ja, det är synd om människorna. Strindberg, vad
blev han skulle aldrig säga ordet helikopterperspektiv för övrigt.
Så nej. Det är synd om längdåkarna, sa Strindberg.
Ja,
nu var det väl rätt,
de har inte helikopterperspektiv.
Det var väl rätt synd om Strindberg också. Ja, alkad och sjuk i huvudet.
Han dog 1912, alltså innan explosionen i SVT. Med skidåkning.
Ja, det gjorde han ju definitivt.
Han har upplevt Titanic.
Ja, det här är april, ju en intressant fråga. Det gjorde han. Dog han i mars 1912?
Ja, en månad innan då kanske. Eller vad fan
en månad innan.
Spännande detta.
Jag tror
han
det.
Upplevde aldrig Titanic.
Nej, just det. Men tillbaka till vykorten då. För någon som han upplevde en skilsmässa bara efter 24 dagar. Det var målvakt, eller förlåt, det var spelaren Adriano. Adriano, den gamle brasilianaren, vet mycket väl om det, fetknoppen.
Verkligen.
Har ju varit på tapeten många gånger och inte bara bra grejer utan eller bra nyheter då. I det här fallet så har han gift sig med Micaela Miquita som är någon, jag vet inte om hon är någon journalist eller någonting. Det förtäller inte riktigt historien. Men det som hänt i alla fall är att de har skilt sig efter 24 dagar.
Mm.
Så att de hade bråkat efter matchen mot Schweiz. Och det var ju märkligt, för att de vann ju den matchen.
Men att de bråkade var inte så märkligt kanske, och sen skilde sig då efter bråket.
Nej, de har grälat då, och sen skilde de sig. Ja. Nästa nyhet från, eller nästa notis.
Vad sa ni om Titanic och Stream? Han har upplevt det, vad sa ni?
Vi sa att Titanic var i april.
Ja.
Och att han Stream dog i mars.
I maj.
Han,
så han upplevde
det.
Tänk om det var det han tänkte på när han låg på sin dödsbädd.
Hoppas det går bra för Titanic.
Men det här är en nyhet alltså, att han upplevde
det. Det är en nyhet. Vi kommer toppa svenskan imorgon.
En nyhet för mig.
Ska vi, det kan vara sin namn. Strindberg och leder Titanic.
Ja, eller
hur? Okej, hörni. Nästa notis då från VM är att José Maria Jiménez, som är kopplad till Uruguays lag i fotboll. Han har armbågat en FIFA-delegat i huvudet.
Taskigt, varför då?
Nej, det vet man inte riktigt än. Han riskerar 15 matcher avstängning.
Kan man inte fråga honom?
Det kan man säkert. Men jag tror att vi har svårt att nå honom. Men han säger såklart att han inte har gjort någonting. Att det här bara är skitsnack. Men det verkar ändå som att han har gjort det här. Jag glömde att säga att han spelar ju Atletico Madrid i vanliga fall då. Men i vilket fall, tråkiga nyheter. Han riskerar en väldigt massa avstängningar. Dock tycker jag att för att armbåga honom i huvudet. För första är det ju ett brott som skulle kunna ge fängelse för grov misshandel. Så det är trubbigt våld och så vidare.
Du är ändå jurist.
Ja, men i det här fallet skulle han nog kunna faktiskt. Det beror lite på hårdhet sådär. Men en hård armbåge i ansiktet.
Det måste ha hänt någonting stort innan om du gör det.
De åkte ur VM. Det var det som var grejen.
Jo, men vad har vederbörande person som fick den armbågen i huvudet? Vad har han gjort? Det fordras ju en hel del.
Nej, de är ju fruktansvärt prosiga, de här delegaterna. Så att det är nog det som har hänt. Men okay. Man får inte göra så ändå. Nej. Såklart. Alltså det säger ju sig självt. Nästa grej då som har hänt på tal om fotboll. Det är att de har en journalist från Serbien har på något sätt i en fotbollsstudio tagit lite heder och ära av Xhaka.
Jaha. Ja, just. Jo, men det är klart. Det var en jätteladdad match mellan Schweiz och Serbien.
Precis, för att det är många Schweiz.
Här gjorde Örnen.
Precis, de är albaner, ja, kosovoalbaner.
Ja, visst.
Där är det lite olika. Jag tror att de är kosovoalbaner i alla fall.
Jo,
i vilket fall då så har ju Xhaka då, som har albanska rötter, Han gjorde någon obscen gest.
Örnen, som jag sa.
Nej, det var inte bara det. Han tog sig själv på hallojet.
Oj.
Och som någon så här, ja. Och då säger då den här journalisten Sana Avdio att det är ett övergrepp.
Jaha.
Ett sexuellt övergrepp. Att det är det då symboliserar. Mm-hmm. Och så håller hon på med det. Och det tycker jag kanske var lite bla bla bla. Då ringer Ragip Chaka in till studion. Alltså Granit Chakas farsa.
Oj. Jaha.
Och säger så här. Det här förelämpar Grantis då. Det är alltså Granit då. Granits barn. Alltså mamma och hans fru. Publiken ropar Kosovo i Serbien och döda albanerna. Och hon kallar Granit för en gangster. Det är en skam. Då har Abdi frågat journalisten då. Frågade då, vad har Ragip Chakas tid i serbisk fängelse att göra med sonens könsgest?
Ja.
Och det kan man väl...
Relevant fråga.
Det, eller henne, ja. Då säger han, jag varnar dig, du ska akta dig för vad du skriver om Chaka-familjen.
Jaha.
Nu har då hon, den här San Avio, fått motta mängder av hat och hot efter sin kritik mot Chaka. Och även då Ragip Chaka har fått kritik för sin medverkan.
Ja, det kan man
säga. Så alla har fått kritik. Ja. Däremot kan jag tycka att...
Alla får ju kritik. Det är inte så mycket att bry sig om. Nej. Eftersom det finns sociala medier.
Precis. Men jag kan också tycka att man måste inte alltid dra alla... alla gester behöver inte vara ett övergrepp.
Nej.
Även om det var ett löj... Det var barnsligt. Men jag tycker inte att det var ett övergrepp. Och, ja. Den sista då nyheten som... eller notisen som har hänt här från VM. Det är att... Jonas Eriksson.
Domaren?
Ja, blev pressad för sitt engagemang i Qatar. Mm. Gissa vem det var som själv ville bli pressad.
Vem som... Jo, han ville ju bli det.
Det var klart Jonas.
Ja, men visst, han skulle kunna förklara.
För att nu har han ju suttit här i veckor och gnatat och gnällt och tjatat på FIFA.
Ja.
Och sen har han själv haft... Men då säger han så här, jag visste inte bättre.
Nej.
Och jag tycker att jag visste inte bättre. Det där ska man passa sig för.
Det är lite som motsvarigheten till politikerna. Vi har varit naiva. Vi såg det inte komma.
Precis, jag gillar inte riktigt den. Men det är klart att han måste göra det där. Annars går det ju inte. För om Jonas Eriksson inte säger till, för då vet ju han att det kommer komma upp. Men nu har han ju skrivit om det i sin bok och sådär, så att,
ja.
Men samtidigt är det så jävla dumt. Och han sitter ju på alltså en Pegasus-häst just nu, Jonas Eriksson.
Ja, verkligen.
Och kastar blixtar ner.
Ja.
På alla andra.
Men bra då, bild du gav, Pegasus häst.
Ja, men lite så. Och titta ner på folk och expert.
Men han kanske, alltså att kammen har väl vuxit på Jonas Eriksson. Han kom in som bara domarexpert för ett antal mästerskap sen.
Ja.
Och sen har han varit så pass succéartad så alltså att han får sitta som fast och prata om allt. Allt och inget är fel sagt, men allt om allt pratar han ju om nu faktiskt, även politik och det, och Qatar och så här, så han är otroligt insatt i alltihop.
Jonas kan ju allt, alltså jag vet ju inget kanske mycket. Och Mark Leifby har ju också, jag läste ju hans krönika då, vi pratade om det förut också, han är uppmärksammat där. Han har kul, bara fan jag glömde ta upp det, jag måste bara få ta upp det.
Mm.
Han, bara en kul grej med Olof Lund. Olof Lund är sur för att han har stövlat in då i FIFA-delegaterna.
Vem har stövlat in?
Olof Lund.
Ja, är han sur på att han har stövlat in? Han kan inte vara sur på att han själv har stövlat in.
Jo, han är sur. Aha. På att när han stövlade in på FIFA-delegaternas hotell, så är han sur över att han inte fick träffa FIFA-delegaterna.
Jaha.
Men som Leif då beskrev. Om vi vänder på steken, om FIFA-delegaterna stövlar in på TV4,
ja,
inte fan hade de bara fått gå förbi hela inpasseringen upp till Lunds kontor och bli ställd mot väggen.
Men sant. Jonas Eriksson och Olof Lund har väl liksom vuxit kammarna på något otroligt. Alltså inte minst Olof Lund, så tror jag att han är gud själv nu.
Ja, det är sådana messiaskomplex. Alltså,
varför ska man släppa in honom för det på FIFA? Det fattar jag inte ett dugg av. Och han blir sur och det är obegripligt. Liksom.
Nej, men självklart ska journalister få göra sitt jobb. Men det innebär inte att man som journalist har befogenhet som någon diplomat. Man måste ju ändå liksom, man går ju under lagstiftningen som alla andra och avtal och allt.
Men vakterna ser ju att det är Olof Lund, är klar att stoppa honom.
Jo, man glider runt med sitt där bältet med en dödskalle.
Varenda kvartarisk vakter runt omkring i då känner ju en Olof Lund naturligtvis. De vet ju vem Olof är och vad han står för och så vidare. Varenda människa i Qatar vet ju vem Olof Lund är. Det är klart att de stoppar honom.
De är så trötta på
Lund, så det är inte klokt.
Och ska vi gå till...
Ja, vi ska avsluta.
Alltså med Vi hade en lista tidigare i programmet. Den är ju kattskit mot den här listan. Det är alltså, nu är det plats ett i Sveriges största fotbollsögonblick genom tiderna, presenteras av Mats Strandberg.
Jag slirar kanske lite på lamellerna här. Jag skulle kanske...
Börja inte så. Säg, det här är det största ni har hört.
Jag slirar lite på lamellerna här, för att jag är ganska säker på ändå att det är det största ögonblicket för de flesta. Alltså VM i fotboll före 58 var ju inte riktigt VM i fotboll. Det var ju kanske en mera provinciell historia.
Lekturnering var det.
Och OS 1948 visste ingen i London att det pågick överhuvudtaget, etc, etc. VM 54 som gick i Schweiz visste väldigt få på gatan att det pågick. Men när det var Sverige 58 så var det ett genombrott för VM-fotbollen. Och Sverige hade ett ofantastiskt bra lag. Vi fick hem våra proffs från Italien då. Gode gud, ja, det var ju Nacka och Gunnar Gren.
Första gången det sändes, tror jag, internationellt också.
Ja visst, alltså tv-genombrott gjorde ju att det blev allmänt känt. Så att genombrottet för VM i fotboll var 58 i Sverige då. I Sverige köpte ju alla tv-apparater.
Och SVT startade 56 sina sändningar. Så att det var ju precis, hade ju landat i svensk
fotboll också. Men 58 så köpte ju alla, för att fotbollsintresset var enormt i Sverige. Då, jämfört med vad det är nu, så upplever jag det som i alla fall. Då köpte alla tv-apparater våren 1958 för att kunna se VM då, som började i juni då. Så att VM i Sverige var jättestort och blev större och större och större. Ju mer Sverige avancerade då från kvartsemi och till finalen faktiskt mot Brasilien. Kanske 29 juni 1958, jag kommer inte ihåg exakt datumet. Men på Råsunda så var ju fantastiskt.
Nästan på dagen ett år före Ingmar Johansson.
Ja, precis. Ja, precis. Så att det var stora, ja, alltså VM-fotbollfinal, Ingmar Johansson i en glänsande VM-fight. Det inramar svensk idrottshistoria i mångt och mycket, tycker jag. Och 58 då i alla fall, VM-finalen i Sverige och Brasilien var ju jättestort. Och det svenska laget hade tydligen, när de åkte in från Göteborg då, stigit av vid många stationer på vägen med tåget från succén mot Västtyskland till Stockholm, till finalen då, några dagar emellan. Tåget med svenska landslagsspelarna då togs emot på perrongen utav jublande människor. Det var kanske i Allingsås, det var liksom i Laxå.
Gud vad trevligt.
Och det var i
gamla Sverige.
Gamla Sverige, Eriksgata för landslagsspelarna som hyllades då som riktiga hjältar på väg till Stockholm. Sista anhalten Södertälje då. Gick de av också idrottsstaden Södertälje, som inte är en idrottsstad längre. Men,
och Björn Borg knatt omkring i sina shorts, hade just lärt sig gå.
Ja, alltså han hade Nick
Eppelhjärn. Och hans pappa Rune också var väl på perrongen då.
Och mamma Margareta.
Pappa Rune, pappa Rune som var väl en charkuterist tror jag i Södertälje. Och så vidare på den här gatan där Borg stod och slog mot den här garagevägen. Och så vidare. Men de kom till Stockholm i alla fall. Så det var ett stort intresse för fotboll. Och inte nog med det, i den 9:e minuten i VM-finalen så tog Sverige ledningen. Genom Nisse Lidholm och så vidare mot Brasilien. Sverige världsmästare då i cirka 18 minuter innan Babba gjorde
1-1. Är det de 18 minuterna som är det största svenska?
Just det! Sverige världsmästare i fotboll 1958 i 18 minuter.
Fan vad snyggt!
Fan vad fint! Och vad passar då bättre än att tacka varandra för idag? Olle?
Tack.
Tack. Mats, tack. Och vilken lista vi har haft. Och jag tänker att vi går ut på den här låten.
Några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i våra dag. Det har blivit populärt bland vår publik, så nu skyfflar vi i målen till musik. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Till Italien bärger oss for en dag för att leta gubbar till vårt VM-lag. Många trodde brossen all för gamla.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.